Gudrun har du dilemmat. Vad ska jag rösta på? Det hade varit väldigt roligt.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension efteråt. Och så tycker jag att du ska mejla in mig på dilemma att, inte mig, utan mejla mig på dilemma@mixmegapol.se så ger panelen sina tips och synvinklar på ditt dilemma. Dagens panel är fin. Det är två premiärgäster i Dilemma. Vi börjar med dem, tycker jag. Gudrun Schyman.
Ja.
Partiledare för FI.
Roligt att vara här.
Går det bra för dig?
Ja, det går jättebra.
Ja,
jag ränner runt i en intensiv turboturné, ja, får man väl säga.
Snart smäller det.
Ja.
Ja. Och sen har vi den andra premiärgästen, det är Anna Anka.
Tack hej. Så jättemycket, hej.
Tillbaka i Hollywood-fru, va?
Ja, det är dags att runt om den svenska grytan igen.
Har du saknat rampljuset här i Sverige?
Nej, det ska jag vara ärlig, så har jag inte gjort det.
Du har ju en tendens att skapa lite rubriker, Anna.
Ja, det har jag redan gjort nu också.
Har du gjort det? Styrt upp Hollywood, för jag kallar det för att jag har gått ner sig och det är dags att styra upp showen och sådär. Ska du rösta idag?
Nej, ska jag vara ärlig, så har jag faktiskt aldrig röstat i Sverige.
Du har aldrig gjort det?
Eller i USA.
Inte det heller. I USA måste man registrera sig. Får du rösta i USA?
Ja, jag är amerikansk medborgare ju.
Ja, det är du. Men du får inte rösta i Sverige då?
Jag tror...
Är du både och? Är du både svensk medborgare?
Jag träffar hon, heter hon Annie Lööf, eller? Ja, jag träffade henne, så hon ville ju ha min röst.
Såklart hon ville. Det vill Gudrun också. Snacka med Gudrun. Hon vill,
så hon sa faktiskt att jag hade tillåtelse att rösta här.
Ja. Ja. Henrik fick säga så här för att styra upp det. Ja, också. Välkommen.
Ja, men tack.
Mentalist, föreläsare och programledare.
Mm.
Okej, är ni beredda då?
Oh, ja.
En av er, eller två till och med, har ju ett dilemma, vad jag har hört. Gudrun Schyman har ett personligt dilemma som du gärna skulle drifta. Varsågod.
Ja, det är ju så här att jag är ju feminist och jag har ju på programmet att arbeta mot de här maktmönstren som finns i samhället som underordnar kvinnor och osynliggör kvinnor. Samtidigt så får jag förfrågan om jag vill tala på bröllop.
Aha.
Jag har haft nära vänner som har gift sig. Och så har jag tänkt så här, ja, hur gör jag då? För att äktenskapet är ju en sån här patriarkal institution. Och
det står emot din övertygelse.
Ja, men det är ju det här att en man, pappan, då lämnar över kvinnan till en annan man, den som ska bli make. Det är ju en väldigt sån, det är en tradition av att på det sättet ha kontroll över kvinnor. Samtidigt så är det ju så att det är, jag vill ju också visa respekt för de här personerna som jag ju tycker väldigt mycket om.
Mm.
Så det har varit ett dilemma.
Ska du ställa upp på det här eller inte? Frågan då. Ja, vad säger Fexeus?
Alltså vilket bra dilemma.
Ja, det är väldigt bra.
Men först, det låter som att dina, för alla bröllop behöver ju inte se ut sådär, tänker jag. Men det låter som att de ska ha ett ganska traditionellt bröllop då.
Ja.
Kan inte du ställa lite motkrav då? Att jag kan absolut hålla tal, men då har jag några idéer om själva ceremonin här. Bara se vad de säger. Se hur det landar.
Mm. Vem väger tyngst? Pappan eller Gudrun Schyman? Ja,
precis.
Att ställa motkrav, tycker du, Henrik? Vad tycker Anna Anka då?
Jag tycker hon ska vara ärlig mot sig själv och göra vad hon tycker är hennes värdering och vad som är viktigt för henne.
Hon brottas ju med det här med att hon har ett ideal. Och
nej,
slåss
i grund och botten så vet hon redan svaret. Men hon är rädd för det svaret, för vad alla andra ska tycka.
Aha, kan det vara så, Gudrun, hon ler lite grann så här. Kan det vara så att du har redan bestämt dig?
Ja, jag har ju löst det.
Okej.
Okay. Jag har löst det.
Ja, har du bestämt?
Och då brukar jag göra så här, att jag håller ett litet tal om det destruktiva i de patriarkala strukturerna som vi har i samhället. Det, och sen talar jag om att det finns ändå någonting som är större och starkare, och det är kärleken.
Ja.
Och den vill jag gärna vara med och hylla.
Okej. Okay. Ja, vad tycker du om det, Anna? Köper du det?
Ja, det köper jag.
Ja.
Ja.
För då kan man ju både stå för sina ideal och samtidigt slå en liten split.
Jag tycker absolut. Det är väldigt elegant. En liten spik sådär i foten. Och sen så,
ja. Jag tackar övnyckast för festen, men jag gillar inte alltid. Ja, det är bra. Anna, hade du någonting?
Ja.
Har du ett personligt dilemma?
Jo, det kan jag nog dra upp. Det här med fördomar.
Ja.
Att folk är så snabba att döma en när de egentligen inte vet sanningen.
Mm. Och vad är dilemmat i detta då, känner du?
Dilemmat om är att folk dömer mig utan att de vet någonting om mig. Ja. På grund av vad jag har sagt vad som har synts på tv. De kan inte skildra verkligheten och showbusiness.
Ah, okay. Och vad blir ditt dilemma? Vad blir ditt problem i detta då? Så
att jag måste försvara mig hela tiden.
Ah, känner du att du vill det? Eller känner du att du vill simma ur
bild? Jag måste. Ah. Så kör de över mig.
Tycker ni att man ska göra det? Ska man ju försvara sig om det är uppmålad om en bild som inte stämmer?
Men det där är ju ett lite problem. För å ena sidan tycker jag att man har själv ett ansvar för vilken bild man presenterar utåt och i media. Å andra sidan så är det ju så att vad man än presenterar så kommer det bli tolkat och förvrängt på ett sätt som man inte kan kontrollera.
Mm.
Så att jag tycker att man har ett visst ansvar, men det måste också vara, någonstans är det bara stopp. Liksom, att jag kan inte rå för vad hur ni tolkar det här. Men det är svårt att förhålla sig till det. Jag håller helt med.
Det föder ju barn ofta sådana här stora. Lever ett helt eget liv. Till slut man har ingen kontroll över det.
Nej,
så grundfrågan är egentligen borta från början. Vad säger Gud om det här?
Jag tycker att det är väldigt viktigt att hålla sig till sin egen sanning. Men samtidigt så måste man också välja sina strider. För annars blir man ju fullständigt utmattad.
Mm.
Så att man får ju presentera sin egen sanning på ett sätt som är bra och som är tillgängligt för många. Och sen får man hålla sig till det. Jag har ju blivit utsatt för drev väldigt många gånger.
Mm.
Och det är ju så, det förvrängs ju i de olika leden.
Man har ingen kontroll över det, va?
Nej, det har man inte. Och jag vet att jag hade den taktiken ett tag. Att jag hade en jättelång mejllista på alla mina närmaste vänner och de viktigaste personerna. Och när det hände någonting sådär, tjoff, det stod någonting i tidningen och rubrik. Yeah. Då skrev jag ett mejl jättefort. Och så skickade jag det till dem och sa, så här är det. Det här är sanningen. Och det var väldigt skönt att göra det, för att då behövde inte jag gå omkring med det där.
Nej.
Och då kunde jag få min energi tillbaka och göra det jag ville.
Ja.
Det var väl ett bra råd, Anna?
Ja, jättebra.
Ja, från Gudrun Schyman. Mm. Och till viss mån Henrik Prisius också.
lite.
Nu fortsätter programmet som vanligt. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Carolina. Jag är mamma varannan vecka och har en bra relation med pappan till barnen. Jag har en längtan av att bli mamma en gång till men börjar närma mig 40. Jag har inte träffat någon men pratat med mitt ex om att skaffa ett barn till utan att bli tillsammans. Vi är vänner och bor nära varandra. Livet kommer inte bli annorlunda för nästa barn än det har varit för syskonen. Jag är orolig för att jag inte får några fler chanser att bli mamma. Borde jag skaffa barn med mitt ex, undrar 40-åriga Carolina, eller så snart närmar sig 40. Vad säger jag, Gud då?
Jag tycker det låter som en väldigt bra lösning.
Med sitt ex?
Ja, de har ju en bra relation, de är vänner, de uppskattar varandra vad jag förstår som de föräldrar de är.
Mm.
De kan samarbeta om föräldraskapet. Man kan ju tycka väldigt mycket om en person även om man inte vill leva med den personen.
Mm.
Jag har ju en pappa till mina barn och jag skiljer mig ju från honom. Men jag vill ju honom väl.
Mm.
Han är mina barns pappa och ingen annan kan vara det. Och jag tror på att ha en kärleksfull relation till en förälder, vilket ju hon har, är ju en väldigt bra start, tycker jag.
Jag skaffar barn med exet, tycker jag. Anna Anka, vad tycker du? Skaffar barn med exet i 40 års ålder?
Ja, det är en svår fråga. Jag hade nog frågat henne först, varför ville hon ha ytterligare barn?
Mm.
Vad är det hon saknar, att hon känner att hon behöver ett barn till? Med sin ex. Hade ni varit en ny man, då hade jag förstått att hon vill bygga en ny familj med den här mannen. Men de har gjort slut, de har barn, de har separerat och nu vill hon ha ett barn till. Hon kanske känner att om vi har ett barn till så kanske vi kommer att bli tillsammans igen.
Ah, du menar att det är en liten sån här fuling tillbaka till exet alltså?
Ja, och riva upp känslor och kanske komma tillbaka tillsammans och bilda den familjen som hon kanske egentligen saknar. Som hon inte har med sin ex.
Och det bör Carolina fråga sig helt enkelt. Vad säger Henrik Fixius om det här då?
Nej, men det kan ju vara så att första barnet inte blir så bra. Nej, förlåt, jag vet vad man får säga så. Nej, men jag satt och tänkte jättemycket på vad är det hon upplever som ett problem här. För att jag är lite egentligen inne på Gudruns linje. Det låter ju ganska bra här. Men så tänkte jag att då borde det inte vara ett problem. Men kan det vara så att hon faktiskt inte alls bryr sig om hans sida, att hon bara ser att det här är väldigt egoistiskt, att hon bara tänker att han kan vara vem som helst, nu råkar den här killen finnas till hands. Och det kanske inte är så skönt. För att om det här är någonting som skulle kunna bli slitsamt mellan de två, då kanske hon borde sköta det på rent klinisk väg istället.
Att vilja ha barn är ju en i sanning en djupt egoistisk känsla. När den vaknar hos mig så var det ju väldigt bra att jag hade en man som jag då levde ihop med.
Faktiskt.
Men det är ju inte så att att det är liksom för att jag träffade den mannen så ville jag ha barn.
Nej,
utan viljan att ha barn är ju en egen vilja. Och då tänker jag att om hon har nu en man som redan är pappa till till det barnet hon har och han fungerar bra, så är ju det en väldigt bra lösning. Jag tror inte man behöver komplicera det. Väldigt många skaffar ju barn på egen hand för att de inte har någon som kan leva upp till en relation med ett föräldraskap. Och det här innebär ju att det här barnet får ett syskon. Mm. Det innebär ju väldigt mycket positiva fördelar, tycker jag.
Så du menar att det här, att det är en egoistisk handling att skaffa sig själv, det är helt klart att det är, för det är egentligen alltid att skaffa ett barn en egoistisk handling.
Ja, menar jag.
Du tror aldrig att man kan tro på kärlek, men man har inte tänkt på det, så träffar man en partner, jag älskar honom så mycket eller henne så mycket, så jag vill att vi ska bli 50-50 i en liten individ.
Nej, jag tror inte man tänker så.
Carolina, du ska fråga dig själv ifall det här är egentligen bara du själv och egoistiskt vill att du ska få barn, tycker Anna och Henrik. Om du kommer fram till det, så är det inga problem med det heller, tycker Gudrun, så skaffa barn. Tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Alina. Jag och min kille ska gifta oss. Jag älskar honom och ser fram emot bröllopet. Problemet är ringarna. Min blivande man har satt en gräns på totalt 8000 kronor för båda ringarna. Jag hittar inga snygga ringar för de pengarna och tycker helt ärligt att det är snålt. Vi har båda precis pluggat klart och är inte i den bästa situationen rent ekonomiskt. Men kom igen, vi gifter oss en gång, herregud. Jag har erbjudit mig att skjuta till pengar, men han är traditionell av sig och vägrar. Kan man säga nej till giftermål för att ringen är för billig? Gud, som Sjöman, vad säger du?
Nej, det tycker inte jag. Det låter som en väldigt konstig anledning, tycker jag. Antingen så löser han det, men genom att den ena betalar lite mer än den andra.
En kille vägrar det. Han är traditionell.
Ja, och det kan jag ju säga att jag tycker låter lite oroande då. Att han har en sån traditionell mansroll, får man väl säga, när han absolut inte kan tänka sig att bli erbjuden någonting ifrån en kvinna. Mm. Och det är väl det som de kanske ska fundera över då.
Ekonomiskt, det är osmart.
Att hon ska fundera över, är det här ett problem? Ja. Kommer det vara så att han kommer att uppträda hela tiden i den här konventionella, traditionella stereotypen av att vara den som ska göra rätt för sig och försörja och så vidare. Då kan det bli för problem.
Finns ett varningsflagga allting?
Ja, det kan man kanske hissa här.
Anna Anka, vad säger du? Kan man säga nej till giftermål för att ringen är för billig? Vad säger du?
Ja, jag tycker det är en onödig grej att bryta upp ett giftermål på grund av en ring. Jag hade nog hittat en lösning som hade fungerat för båda två. Vad är det han värderar? Vad är det som är viktigt för henne? För tydligen så ser de inte varandras värderingar. Jag ska inte peka finger bara på honom. Jag tror det är lika mycket henne. Vad är det som är så viktigt? Och det är kommunikationen som fattas där. Så där hade jag börjat.
Förbättra kommunikationen helt enkelt, tycker jag. Vad säger Henrik Fixeus?
Om han nu vill vara den här traditionalisten som bara, nej, jag ska betala ringen, då tycker jag, då måste han ju också ta den rollen hela vägen, och då är det ju inte vilken ring som helst som, det går inte att säga jag betalar det här fast jag har vissa för, alltså det går inte, han får vara antingen eller, tycker jag.
Jag betalar allt för att det kostar mer än 250 spänn.
Men för honom är det viktigt att få fatta vissa beslut, men han vill ju inte att hon ska vara med och bestämma i beslut som han tycker att han ska fatta, och det blir en väldigt problematisk relation, tänker jag.
Så låt säga att det är du, Anna, som ska gifta sig här. Hur hade du börjat en sån kommunikation med honom?
För det första hade jag aldrig sagt en sån grej, nummer ett. För det ska egentligen vara en överraskning. Du ska inte välja din ring själv som kvinna, utan om han nu tar den här rollen och köper ringen, då tycker jag det är jätteotacksamt att sitta och säga den här kostar bara 8000, den är inte fin nog. Alltså det...
Du ska inte välja din ring själv som kvinna.
Nej.
Det tror jag inte om Gudrun håller med om, gör det?
Nej, jag visste inte ens att det var så. men jag har heller aldrig gift mig. Av kända skäl.
Det fanns väl ingen ring nu, va?
Eller så kan de ju bestämma sig för att de ska köpa ringar när de har bättre ekonomi. De kan ju ta något väldigt enkelt till att börja med.
Och sen byta upp sig under resans gång.
Ja, eller ekonomin tillåter. Det tycker jag vore det smartaste kanske.
Man tar ett snack för två. Hur tycker du själv att det här giftermålet går? Ja, okej. Okay. Ja, men då tar vi uppgradera ringen. Annars så tar vi och köper en billigare ring. Okej. Okay. Hur som helst så är det inte bara ringen det här handlar om. Det handlar om lite varningsflagg också. Vad är det här för kille? Tycker Henrik fick säga så Gudrun Sjöman att du ska ta reda på. Och prata med honom. Och det var varför det här är så viktigt för honom, tycker han. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Celine. Jag har varit ihop med min sambo i 2 år och blivit bonusmamma till hans 6-åring. Nu fyller barnet år snart och vi ska ha kalas hemma hos oss. Vi bor större och det passade bättre än att vara hos mamman. Men nu har hans mamma hört av sig och vill att jag ska hålla mig borta under kalaset. Det känns för jävligt att bli utkastad ur sitt eget hem. Men jag vill inte dra igång ett bråk i onödan. Hur skulle ni gjort? Undrar Celine. Vad säger Gudrun Schyman?
Detta går ut över flickan. Mm. Som ju kommer att tycka att det är jättejobbigt att stå i den här striden. Det kommer ju hon att känna av. Ungar känner ju allt. Och tycker säkert om sin bonusmamma. Och tycker naturligtvis om sin mamma och vill vara lojal med sin mamma. Mm. Så det här måste de vuxna ta ansvar för. Och då tycker jag att den här bonusmamman ska prata med den biologiska mamman. Att de sätter sig ner över en fika helt enkelt. Och reder ut det här för att förhindra att det blir fortsättning som kommer gå ut över flickan.
Anna Anka, vad säger du om det här?
Ja, här håller jag med. För det hade jag gjort likadant.
Mm, inte med sambon då? Att du får ta upp det med ditt ex här nu?
Ja, men män väljer ju den sidan som du har minst konflikt med.
Oj, oj, oj. Här kommer stereotyperna fram.
Ja.
Är det så?
Ja.
Är det så, Henrik?
Men gillar inte konflikt.
Är vi ryggradslösa?
Nej, jag vet inte. Vad tycker du?
Nej, men det är ju inte... jag tycker att det är att ta ansvar för sina egna känslor. Det är ju hon som har skrivit brevet nu, Celine. Mm. Som är upprörd och som känner att jag blir överkörd här. Och en insikt hoppas jag om att om de inte löser det här så kommer den som förlorar mest är flickan.
Ja, så är det. Vad säger Henrik Fixer så här?
Nu kommer jag göra en massa antaganden men som jag är övertygad om är helt sanna. Mm. Och det ena är att jag tror att det här budskapet att vår brevskrivare inte ska vara på festen, det har gått genom pappan. Mm. Eftersom det är sant så tänker jag att barnets mamma då är lite konfliktskygg kanske. Så att bara göra som Gudrun och Anna säger, att ta direkt kontakt med henne, kommer förmodligen göra att hon viker sig platt. Men jag tänker också så här, det är väldigt konstigt att det här budskapet som jag är övertygad gick genom sambon, att det gick genom honom, att inte han liksom gjorde en markering.
Gjorde en tes utifrån ditt eget antagande?
Ja, som är helt sant. Så, nej, men han har liksom lagt över någonting bara på henne som faktiskt handlar om hans konflikt med sitt gamla ex.
Ja, jag håller med dig där faktiskt.
Det är inte okej att bara flytta den vidare.
Jag håller ju med Anna om att det här är ju väldigt typiskt för män. Att man drar sig tillbaka och går in i tapeten och så får kvinnorna lösa det här.
Är det så?
Ja, absolut.
Såna visst
är
det så,
Anna? Absolut.
Absolut, det är vår erfarenhet.
Ska vi gå till motattack?
Det är inga antaganden, det är erfarenhet vi talar om.
Vi börjar konflikten här nu.
Okej.
Nej, men det är så större anledning.
Nej,
men det är så större anledning att dra honom i eller hur?
Alltså, men det viktigaste här är ju att se till barnet.
Mm, absolut.
Mm. Att alla ska vara glada på födelsedagen.
Se till barnet, i alla fall, det är alla överens om. Gudrun och Anna tycker att du ska gå direkt till den biologiska mamman, till flickan helt enkelt. Och tyvärr är det så att du får inte så mycket hjälp av din sambo för att män är ryggradslösa kräk.
Nej.
Nej, inte kräk, det la jag till faktiskt. Jag tyckte det var lite skojigt. Henrik fick se och sen gå lite grann mitt emellan. Vilket bekräftar tesen. Tack så jättemycket.
Ja, varsågod.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Jannica. Den senaste tiden har jag funderat på att klippa mitt hår kort. Jag har alltid haft väldigt långt hår. När jag har pratat med min kille så har han uttryckt att han är väldigt emot det. Men att jag självklart får göra som jag vill. Han är rädd att han kommer att vara mindre attraherad av mig. En del av mig vill ju att min kille ska tycka att jag är snygg, men samtidigt så är jag ju nyfiken på att testa att ha kort hår. Hur skulle ni gjort? Undrar Jannica. Anna Anka, vad säger du?
Oj, oj, oj. Den där var svår.
Det tycker jag, ja.
Jag hade nog gjort, om hon nu vill testa på det, då hade jag ju satt på en peruk och haft kort hår. Och sett
för... Utan att säga det till pojkvännen? Ah!
Nej, köp hem en peruk som är kort. Och lev med peruken några dagar och se hur reagerar han. Och då kan hon gå och klippa sig. Eller så kan hon möta honom halva vägen och klippa det halvkort.
Vem är det nu som är ryggradslös här?
Men det är väl också så. Ska inte hon bara följa sitt hjärta och göra vad hon vill? Varför ska hon blidka sin pojkvän för? Om hon vill klippa sig kort, varför inte göra det?
Om en person förälskar sig i en person. Mm. Det är ändå utseendet och personligheten och allt det som du en gång faller för. om allt det plockas bort, då är du inte den personen längre som du en gång föll för.
Okej, vad säger jag, Henrik Fexeus den här gången? Ja.
Alltså, ett hår växer ut.
Så, inte, så enkelt är det. Så inte mitt.
Nej, nej, men du är också, det är därför vi älskar dig, Anders. Nej, men jag tänker också så här. Alltså jag hoppas ju verkligen att det finns fler saker än hennes hår som han finner det attraktivt. Och dessutom så är det så här, det finns ju inga människor som är så snygga som de som är så nöjda med sig själva och sitt varande. Liksom. Mm. Det syns. Och om hon kommer klippa det här håret och känna att wow, det här blev jag, då kommer hon bli vacker. Och, alltså, jag blir
du blir upprörd.
Ja, det blir jag faktiskt.
Du har gaskat upp där bara för att du blir anklagad för ryggraslös. Ja, så nu tar du liksom lite för
väldigt,
mycket.
Ett väldigt tryggt ämne. Ja. Nej, men hår växer ut, det är väl det jag vill säga.
Nej, som sagt, inte. Vad säger Gudrun Schyman?
Ja, jag tycker att hon ska göra precis det hon vill. Och är hon nyfiken på hur det ser ut med kort hår, så ska hon naturligtvis klippa sig.
Hon är rädd att han ska bli lika attraherad längre.
Ja, men det är ju ett väldigt märkligt sätt att se på det. Som om hon vore till för en annans blick. Mm. Det här är ju ett problem i hela samhället, att det är mannens blick i väldigt hög grad som styr en massa saker, och ideal och skönhetsideal och annat. Och det är väl klart att håret är ju någonting som vi kan faktiskt experimentera med, för precis som du säger, Henrik, så är det ju, det växer ju ut. Den gör ju det, utom på män. Men det är ju lustigt. Det är ju lustigt det att vi aldrig pratar om mäns hår på det sättet.
Som
att
det hela tiden.
Man skulle kunna tänka sig så här. Att man sa, ja, men männen blir så oattraktiva för att de tappar ju håret och blir flintskalliga allihopa. Så att nu måste jag ha en ny man som har vackert och lockigt hår. Så diskuterar vi ju inte. Men när det gäller, kvinnor och kvinnors utseende, så är det ju de här attributen. Och det står i vägen för att se människan.
Men det finns ju ändå någonting, alltså någon slags kommunikation man har i ett förhållande. Att man, om någon frågar sig, jag fin i den röda tröjan eller den svarta tröjan.
Ja, men det
tröjan,
kan man ju göra. Liksom, tycker vi, och vilken tycker du jag ska ha? Vilken, ja. Så här, den kommunikationen kan man naturligtvis ha.
Då är man ju ändå där och tassar ju.
Ja, men det här låter ju, hon har skrivit in det som att det är ett dilemma. Mm. Alltså det är ju inte så, liksom, tycker du att jag ska klippa mig eller inte? Nu ska vi se hur det blev. Det är ju inte på den lätta nivån, utan det här verkar ju vara mycket allvarligare. Hon är ju orolig.
Ja.
Eller hur? Det här är ju någonting djupare.
Mm.
Ja.
Peruk testa, tycker Anna Anka. Du ska absolut göra som du vill. Tycker både Henrik och Henrik gjorde det med en fas den här gången.
Tack.
Tack så mycket. Hej Sandilemma-panelen, jag heter Erik. Jag och min fru diskuterar om vi ska ge våra barn, 9 och 11 år gamla, veckopeng baserat på hur de sköter sig. De är ganska stökiga i skolan och undviker sysslor i hemmet som vi försöker lära dem. Min fru tycker att vi ska motivera dem genom att ge dem veckopeng beroende på hur de sköter sig. Bland annat bonus för bra betyg och andra belöningar när de sköter sysslor. Vad tycker ni om en sån sak? Undrar Erik. Vad säger Anna Anka?
Jag tycker det är jättebra.
Mm.
För att, jag tycker det är viktigt att man lär barnen om pengar från väldigt tidigt. Att veta att gör man någonting bra så blir man belönad. Också lära dem ansvar, att de ska hjälpa till i hemmet. Man kanske inte behöver ge pengar specifikt, men det kan vara att de får någonting. Det kan vara en glass eller godis. Men jag tycker det är viktigt att visa barn att de har gjort någonting bra och belöna dem med det. Men det behöver ju absolut inte handla om pengar.
Orsak och verkan, man ska lära det tidigt. Morot och piska. Vad säger Henrik Fexeus?
Nej, jag tycker inte det är bra. Därför att det låter som att de vill få till beteendeförändringar hos sina barn. Och då visar ju alla studier att för att få till en beteendeförändring så måste du måste skapa en vana, men du måste också skapa motivation. Och all motivation försvinner i samma sekund som man börjar belöna det där beteendet. För då gör man bara beteendet så länge man får belöningen. Så fort belöningen försvinner, ja men nu går ju det här bra, nu behöver de inte få 50 spänn för att de får A på ett prov, då slutar man utföra uppgifter.
När man ska man lära hur det funkar i det verkliga livet och i vuxenlivet, för det är det där hela tiden ju. Man blir belönad, man får lön, man gör grejer.
Man kan belöna på olika sätt. Alltså saker som genuint är tråkiga, som aldrig kommer vara roliga, som plockar ur diskmaskiner och så vidare. Det kan man ju liksom, där kan man ju, du vet, tjäna pengar på att hjälpa till med hushållssysslor. Det är jag för. Men att få till lite så här större beteendeförändringar i deras personlighet, det kommer inte funka med ekonomisk belöning.
Vad tycker du om det här då, med bland annat bonus för bra betyg och andra belöningar man sköter sysslor? Vad tycker Gudrun Schyman?
Ja, nej, men jag är inte för det heller. Alltså, jag tycker att man ska prata om vad det är att vara vuxen, att bli vuxen, att kunna ta mer av ansvar. Men det måste
man inte nöta in det, Gudrun. Alltså, man lär sig så trial and error.
Nej, men det handlar ju också om, om man lever i en familj, så handlar det ju också om att prata om att här lever vi tillsammans. För det finns ju med ökad ålder ganska stor möjlighet att diskutera. Ska vi ha ett schema på det här? Hur tar vi gemensamt ansvar för att vi ska fungera så bra ihop som möjligt? Mm. Där, och där kan det finnas pengar med, men det måste inte det. När det gäller skolan så är det en helt annan sak.
Hur motiverar man en tonåring att bädda sängen då, Henrik? Själva motivation.
Ja, men då, då vill jag citera Gudrun sen en timme tillbaka ungefär, att man får också välja sina strider.
Ja, okay. Mycket bra. Tack så mycket. Hej Dilemma-panelen, jag heter Alessia. Jag har börjat dejta en kille nyligen. Han är fantastisk på många sätt, men han pratar väldigt högljutt. Speciellt när han blir uppspelt, då är det som att han inte kan hejda sig själv. Jag skäms och ber honom prata tystare, men då blir han irriterad och vi börjar tjafsa. Jag är lite mer timid, men det har blivit så att jag inte vågar säga åt honom för att jag vill undvika tjafs, och så skäms jag bara. Hemlighet istället. Jag har inte det här problemet med andra, men han tycker ändå att det är mitt problem och något jag måste jobba med. Vad ska jag göra, undrar Alessia, som har en högljudd kille. Anna Anka, var det du som fnisade till det här?
Jag var rätt löjligt. Om han är happy och han är excited och han är högljudd för att han är, uttrycker sig, ja, att hon ska skämmas, det är egentligen hennes problem.
Varför tror du hon skäms?
Ja, för jag tror hon ser en reflektion i honom som hon själv inte har vågat älska i sig själv, som hon har förtryckt. Att hon kanske är sån i grund och botten, med att hon alltid håller igen. Hon vågar inte för att hon tycker att det är fult att vara högljudd, och det är fult att bete sig på det viset. Mm.
Är du högljudd, Anna? Anser du själv att du är högljudd?
Ja, absolut.
Men jag kan också känna det. Har du känt någon gång att folk är
skäms för dig? Ja, de säger Anna, tyst, och du vet, de säger så. Eller om jag säger kolla där, och du vet, och de är tyst, då blir de ju rädda. Så jag kan ju känna igen mig i det. Jag är också högljudd.
Det är sånt. Okej. Okay.
Men jag har ju min, jag höll på att säga min sambo, jag menar min fru, jag är ju gift nu för tiden. Det är så nytt för mig. Tack, det var det jag ville fiska lite. Hon kommer från en väldigt högljudd familj, så att hon är också väldigt högljudd. Och när de sätter igång, när vi har släkt träffats vidare, det är locket slår ju för öronen alltså. Så det finns ju en praktisk dimension av det här också, att det är lite jobbigt att lyssna på väldigt högljudda människor. Jag är inte så tyst själv, men jag brukar faktiskt säga till min fru när vi sitter i soffan och någonting pratar, så säger jag bara, jag sitter här. Och det räcker ofta. Liksom. De första 10 gångerna så blev hon väl lite småsur.
Passivt aggressivt, jag sitter här.
Men sen lärde hon sig att det var bara cue till att oj, hur pratar jag nu? Liksom. Så att det, jag förstår henne, men det är ingen big issue och det är lätt att hantera. Tror jag.
Vad säger Gudrun? Anser du att du är högljudd och tar mycket plats?
Nej,
alltså?
Det är inte. Men jag har ju börjat höra lite dåligt, så att jag kräver ju av folk att de ska
du gillar höja folk är högljudda.
Rösten så att jag hör ordentligt. Men, jag tänker så här att det är ju ett problem att hon inte tycker att hon kan säga till honom. Mm. Eller att hon får ingen respons där. Jag tycker det verkar som de behöver sätta sig ner och prata. Kanske med hjälp av någon. De behöver ha en rakare kommunikation. Där han också tar in att detta är ett problem för henne. Och där hon tar in att det här är kanske en del av hans personlighet.
Relationer generellt, då är det så att man nu håller igen saker, man väljer inte sina strider, pratar vi innan. Är det så att man kan bli sån lite van att man inte väljer så många, till slut väljer man inga strider alls?
Jag tänker att han också kanske ska ha ett hörseltest.
Ja, det kanske
han
ska göra.
Han kanske hör dåligt.
Så kan det också vara. Nej, men det är väl ett generellt problem att att många är konflikträdda och att man, och särskilt i relationer.
Vi pratar innan om väljer sina strider, men det här är en strid du ska ta. Inte med bull och bång kanske, men sätta ner och prata i alla fall i
lovarsamtalstund. Ja. Absolut.
Och det kan vara så, Alessia, att det här är någonting som du är rädd för hos dig själv, och det är därför du projicerar din irritation på honom, tycker Anna Anka, men inte Henrik. Sådär ja.
Jag tyckte det var jättespännande, tack. Jag säger inte nej till den.
Tack så mycket.
Ryggradslös som jag är.
Hej Dilemma-panelen, heter Amanda. Jag har starka känslor för två män och vet inte vad jag ska göra. Den ena är min frånskilda man. Det är inget romantiskt mellan oss, men han är min bästa vän och vi har roligt ihop. Den andra mannen har jag haft en relation med ett par år. Han vill gå vidare i vårt förhållande och flytta ihop, men han vill att jag bryter med min exman. Jag vill behålla relationen med min exman. Den är helt platonisk, ska jag säga. Skulle ni bryta med bästa vän för kärleken? Henrik Fixeus, vad säger du?
Jag tycker det är konstigt att han inte vid det här laget känner hennes exman. Han kanske helt enkelt behöver lära känna den exmannen lite. För jag tycker det låter lite extremt att hon ska bryta med en kompis för att hennes nuvarande ska bli trygg i deras relation.
Mm. Vad säger Gudrun Schyman om detta?
Ja, jag håller med om det. Jag tycker att det här låter alarmerande. Det handlar naturligtvis om svartsjuka. Ett behov av att äga och kontrollera. Mm. Och jag tycker det låter väldigt obehagligt att ha en sån relation, måste jag säga.
Ska hon göra slut med den mannen och
Emelie? Nej, men de får väl försöka reda ut det på något sätt. Alltså jag ska säga, jag har ju levt med flera män under äktenskapsliknande former, några stycken. Och jag har alla med i mitt privatliv numera.
Anna Anka, vad säger du om detta?
Jag håller inte med Gudrun där när det kommer till relationer. För jag säger så här, varje kapitel, varje människa som kommer in i ditt liv. Mm. Där finns en plats och tid för alla. Men bara för att de har varit där i ditt liv i 5-6 år så betyder inte det att de ska vara i ditt liv för resten av ditt liv.
Nej, men det är ju inget måste, utan om man har en bra relation, om man känner själv, och hon känner ju själv att hon vill ha den här relationen.
Men jag tycker det utav respekt. Om han nu känner att det är du och jag som ska bygga en framtid, om jag hela tiden ska dra in mitt dåtid i den här relationen så blir det bara skit.
Jag håller inte med alls. Alltså, jag tycker ju att de män jag har levat med har jag ju gjort det för att jag har tyckt om det. Men sen så kan man ju utvecklas på olika sätt genom livet. Och så går man skilda vägar men kan ändå fortsätta vara vänner. Och den vänskapen är ju mycket värd. Och det tycker jag att den nya parter som jag lever med också ska respektera. Att man ska liksom stänga av och förskjuta sin tidigare historia och sina relationer för att tillfredsställa någon ny persons ägande rätt helt enkelt. Eller i alla fall liksom propåer. Jag tycker det är väldigt osunt.
Jag måste säga emot er att det gammeldags tänkande som ni har, det funkar kanske på 100 år tillbaka, för det är den här gamla traditionen. Jag har själv varit med en person som har de samma värderingarna. Och jag håller inte med det. För du kommer aldrig känna dig att du är nummer ett i den relationen. Jag har själv haft den erfarenheten när jag var med Paul till exempel. Hela hans fru, hela hans familj var klistrade på hela väggen. Du skulle alltid prata om hans fru varje gång vi var på showen. Jag kände mig alltid bakom. Jag fick aldrig känna mig att det är du och jag som har en relation här. Utan det är hon, det gamla, det past hela tiden, var i ansiktet mig 24 timmar om dygnet.
Vad var det för känsla du hade då? Var det någon slags avundsjuka? Eller?
Nej, det är inte avundsjuka, för det gör du minimiserar mig och lyfter det du har haft i dåtiden, att det är mycket bättre och det är det som ska visas utåt hela tiden. Vad du och jag har ingenting, så det ska lägga locket.
Men det där låter ju extremt. Det låter ju inte som det handlar om detta här.
Jag pratar bara om erfarenhet, vad jag har fått gå igenom, så jag kan relatera till det.
Men det finns en annan variabel i det här också som kan ställa till det, och det är, relationer kan tas ut på olika sätt. Det är ju väldigt vanligt att det tar slut och sen man lite ihop och sen man lite, och så är det slut, men så är man, håller man på.
Det är något som spirar där.
Eller att det glider lite ett tag, och att det var så att den här nya vet om det, och det innebär att han kanske då är osäker på vad han helt enkelt har henne, för han vet att de höll på lite från och till där, för att det är bara hon som vet vad hon känner. Han kan ju aldrig veta vad hon känner, så han kan aldrig vara lika trygg som hon. Så det, jag tror att det har också med att göra, hur tog den där förra relationen slut.
Tack så jättemycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Mona. Jag och min sambo har varit ihop i drygt 10 år. Vi har en liten dotter tillsammans. Jag upptäckte av en slump nyligen att min sambo porrsurfar. Jag känner mig otillräcklig, äcklad och sårad. Jag konfronterade honom med det, men han svarade att det inte förändrar hans känslor för mig och hävdade att han måste få göra det här då och då. Jag känner mig splittrad. Överreagerar jag, eller borde jag ställa ett ultimatum, porren eller vårt förhållande? Spännande. Vad tycker du att Mona ska göra här, Gudrun Schyman?
Ja, alltså jag förstår hennes känslor. Hon måste nog gå vidare i den diskussionen med honom och kanske ställa ultimatum. För att det verkar ju väldigt ohållbart att hon ska ha en relation där hon går omkring och är äcklad.
Det är ingen känsla hon kan komma över, tror du då?
Nej, det tror jag inte. När män har behov av att titta på porr så är det också ett tecken på att det inte fungerar så bra i relationen.
Det kan du ha en poäng.
Och då tycker jag att man ska försöka gå till botten med det.
Mm. Vad säger Henrik Fexeus?
Nej, det där håller jag inte med om alls. Det var ju inte så att när 50 Shades of Grey blev en massuccé att det dök upp en massa män som inte kände sig sedda av sina fruar, utan det var plötsligt helt okej med porr. Varför är den visuella porren liksom så mycket mer farlig? Hur som helst, det är en annan diskussion. Jag tycker så här.
Men you got me going. Eller du kom igång, ja. Fortsätt
i den. Jag tycker så här, om, för att gå tillbaka till dilemmat här egentligen. Så om det är så att han väljer bort henne till förmån för pornografin, då har vi ett problem. Absolut. Det kan ju vara så att det är torsdagkväll och han är lite kåt. Nej, men på fullaste allvar.
Och hon är inte hemma.
Typ. Men min poäng är att jag tycker inte att det här per automatik är något problematiskt. Det problematiska blir först om han föredrar pornografin framför relationen.
Men hon har uttryckligen sagt att hon gillar inte det här. Hon känner sig äcklad av att han håller på med det här.
Och då behöver ju hon fundera på, eller de tillsammans, vad, och det kan ju vara en anledning för honom då kanske att sluta, men också fundera på vad är det hon blir äcklad av.
Vi så måste det... släppa in Anna Anka i det här också. Vad tycker du, Anna?
Oj. Jag tror det är många ungdomar som tror att det här är hur vi ska bete oss som kvinnor. Det är det män gillar, och det är kanske det jag har problemet med, att vi ska leva upp till den här idealen i porren som inte existerar, och vi kan inte ha en sexrelation i vårt vardagliga liv för att vi tittar på de här filmerna och tror att det ska vara så här, vi tjejer ska spreta, vi ska göra det här, och så vi kvinnor känner oss, nej, men jag vill inte ligga där och spreta och ha lampan på och han ska filma och han ska hålla på. Det blir ju en äcklad grej till så vis. Ja. Men om man har det i bakgrunden och man kan ha det som en stimulans.
Bakgrunden?
I bakgrunden,
som lite musik till middagen.
Så kanske det spajsar upp vissa förhållanden. Ja. Men jag tror i grund och botten är att kvinnor inte känner sig självsäkra med att göra den akten. Jag tror att porr kan både vara nyttigt och dåligt beroende hur långt går man. Gör man det som en gemensam grej i en relation så kan det vara nyttigt. Men sitter man och gömmer sig bakom skärmen och gör det och låtsas att man inte gör det och ljuger om det, då tycker jag det är ett problem.
Han ljuger inte om det, men han gör det själv. Det är smusslandet du är emot.
Ja.
Ja.
Men jag tycker att vi måste ändå se till en realitet. Kopplat till pornografin så finns ju också det som är nästa steg, och det är ju att gå och köpa den här kroppen i verkliga livet. Och nästa steg som är att det också importeras de varorna ifall de inte finns här.
Fast vänta nu, säger du att det är så att slippery slope, att man börjar med att man tittar på porr och sen går man och köper prostitution?
Nej, jag talar om att det finns en sån produktionskedja bland de som tjänar stora pengar på detta.
Du säger att det är samma person som producerar porr som också sen säljer prostituerade
på gatan. Nej, men det finns en tillvänjning utav att det är så här man kan se på sexualitet. Det är så här man kan fjärma sig ifrån känslorna. Mm. Det är det här som, det blir en normalisering som också föder ett behov som sen ska tillfredsställas, och så blir det den här industrin utav det.
Vill du förbjuda porren, Gudrun?
Nej, jag tycker inte att vi kan säga att vi ska förbjuda. Jag tycker man ska förbjuda en del yttringar som är våldspornografi och annat. Mm. Och jag tycker man måste försöka göra då en distinktion, vilket är väldigt svårt, mellan vad som är erotik och vad som är erotiska bilder och erotiska filmer. Ja, fast det handlar ju också om produktion. Mm. Det gör ju faktiskt det, och på vilket sätt man säljer och så vidare. Mm. Jag tycker absolut att man ska stänga ner så att man inte kan ha porr in i skolorna. Till exempel, vi diskuterar ju det här med porrfilter och så. Jag tycker det är fullständigt förödande med alla unga som tittar på det och som får för sig att det är så här det ska gå till. Mm. Det snedvrider hela möjligheten att få upptäcka sin egen kropp och sin egen sexualitet och forma en sexualitet på sina egna villkor.
Och allt det håller jag med om. Men i det här dilemmat så hade ju två vuxna människor som sannolikt redan har definierat sin sexualitet.
Mm. Det är inte säkert alls, för det finns väldigt mycket hyrsande om detta. Och det är fullständigt mörker på skolorna när det kommer fram till undervisning och sådana här saker.
Ja, det faktiskt helt
rätt. Det är porren som är vägledande.
Mm. Okej, ställ ett ultimatum. Du tyckte väl det, Anna, i princip? Ja, det tycker Gudrun också, men inte Henrik.
Nej, jag är mer inne på att är det så att han väljer pornografin istället för relationen, då har vi ett dilemma. Annars vet jag inte. Inte säkert i alla fall.
Tack så mycket. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Ylva. Jag och min kille har varit ihop i 6 år. Han dricker inte så ofta, men när han väl dricker så blir han väldigt full. Han sluddrar och blir odräglig. Jag har förklarat hur avtändande det är, och han säger att han ska bättra sig. Ibland går det veckor utan att det händer, men sen slår det till igen. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är inte som att han behöver åka in på rehabilitering direkt, men det är så förkrossande att se att det inte har full kontroll, att han inte har full kontroll över det. Vad ska jag göra? Undrar Ylva. Vad säger Gudrun Schyman?
Alltså, att utveckla en alkoholism innebär inte nödvändigtvis att man dricker jättemycket hela tiden från morgon till kväll. Utan det handlar ju just om att, i att man tappar kontrollen.
Och man vill
att
man, in i dimman liksom.
Ja, och att man tappar kontrollen och att det då spårar ur. Och om hon värjer sig så att han behöver inte in på rehabilitering, det är ju möjligt. Men det är någon form av behandling. Tycker jag. Jag menar, det är ju många steg till dess att man säger att ja, men jag åker iväg på ett internat i 3 veckor. Mm. Som jag gjorde. Det är ju väldigt bra. Men det finns ju många steg på vägen. Mm. Så att jag tycker absolut att hon ska prata med honom. Utan att moralisera. Bara säga att jag ser det här. Och när jag ser det här så blir jag förkrossad.
Berätta hur hon upplever det.
Ja. Ja.
Vad säger Anna Anka om det?
Ja, först och främst, jag hade ju aldrig gått ut med en person som har alkoholproblem. Det är någonting som jag är väldigt noga med från början. Och då kan jag tycka så visste hon hans behov redan från början och bli involverad i det. Så visste hon ju att det skulle bli problem. Och sen när problemen uppstår så vet hon inte hur de ska lösas.
Du menar att hon borde ha sett det här komma när hon blev tillsammans med honom?
Absolut.
Okej, hur ser man det då? Om inte...
Ja, för det är ju små... Det är inte det, en alkoholist börjar inte över en dag, utan det är en process som pågår under väldigt lång tid. Och sen hade jag också kollat när han går in i den dimman, vad är det som har hänt den dagen? Vad är det han känner att han behöver täcka sin smärta med? För alkoholen är ju, vi har smärtor som vi täcker med antingen alkohol eller droger eller olika behov.
Mm.
Och det som jag säger är att sånt ser man ju från början.
Man kan inte se det från början, Anna, vem som ska bli alkoholist eller inte. Utan det finns ju en tillvänjning och sen så går det över en viss gräns och då blir kroppen beroende av alkoholen. Det är inte att man ska, man ska sänka någon sorg, utan man blir kemiskt beroende av alkoholen.
Men då blir det där, och den kemiska reaktionen kommer ju för att du ska täcka din smärta.
Ja.
Det är inte så att du börjar en dag, jag ska bara sypa och bli blackout.
Jag hörde det här brevet på ett litet annat sätt. Om det är så, för det jag hör det är typ var sjätte vecka går han ut med sina kompisar och har en total bläcka.
Mm.
Om det är det som är, om det är så att var sjätte vecka så hänger med sina kompisar och blir sluddrig och odräglig. Följ inte med ut den kvällen då. Jag hör inte att det är ett alkoholistbeteende. Om det är som hon skriver att det här sker ganska sällan, att han överhuvudtaget dricker sällan.
Okej, Gudrun menar i alla fall att du ska sätta dig ner och prata med din kille och säga helt enkelt hur orolig du är. Utveckla ut vad du känner. Dina känslor så att han får reda på det. Du mår inte bra av detta. Henrik Fossilst tycker att du möjligen kan överreagera.
Gå inte ut med honom.
Gå inte ut med honom när han är ull. Och du skulle lära dig och se signalerna innan, tycker jag, Anna Anka.
Ja, för han har gjort det tidigare. Det är en vana som han fortsätter med och det blir ett problem.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Nils. Min flickvän vill filma och livesända sin förlossning över nätet. Vi väntar barn och hon har blivit inspirerad av bloggerskan Margot Dietz som gjorde just det. Det är alltså Margot som är en av deltagarna i Let's Dance. Min tjej är väldigt aktiv på sociala medier och har några tusen följare. Jag tycker förlossningen är något privat och vill inte dela den med massa okända människor. Samtidigt så har hon väl sista ordet, men jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag protestera och vägra närvara vid förlossningen om hon väljer att dela den med hela internet? Undrar Nils. Jag vet ju att Gudrun Schyman, du har ju blivit filmad men då hade vi inte internet.
Nej, då hade vi inte internet och min första förlossning filmades ju från början till slut på ett sätt som aldrig hade skett tidigare.
Men det var lite internet, för det visades ju i skolan.
Skolorna. Så småningom så visades den i skolorna och den visades också som en del i föräldrarutbildningen. Jag träffar ju fortfarande, kommer ju nyblivna föräldrar med barnvagnar och säger, jag såg filmen. Och jag tycker ju det är fantastiskt.
Nu är den delad på internet kanske.
Ja, nu finns den ju faktiskt, absolut.
Uh-huh.
Jag levde ju ihop med, alltså mina barns pappa var ju dokumentärfilmare.
Lasse
Westman och vi jobbade ju också ihop. Jag var ljudtekniker och han
på dokumentärfilmare.
Ja, på den filmen. Då var det så här, måste skrattade. Det var så kul. Ja, men det, alltså, jag visste ju inte hur det skulle gå till. Han hade 2 barn tidigare men hade inte varit med på förlossningarna, för det fick man inte på den tiden. Och så skulle vi filma, och han skulle filma och jag skulle vara ljudtekniker. Jag skulle ha bandspelaren, det var sån här gamla då med band, va, som jag skulle ha vid sidan av sängen. Man var helt idiotisk. Så fick han ryggskott, så han kunde inte filma. Så vi fick tag i några kollegor som kom och filmade. Det var ju en väldigt tur, för jag hade ju inte kunnat sköta ljudet. Tror jag. Det var ju helt...
Trodde han att du skulle klara av det?
Ja, ja, han trodde väl det. Han hade ju inte varit med tidigare, han heller.
Så det var för mycket diskant, älskling!
Nej, men så att det var ju... Det var både en filmare och en ljudtekniker som skötte det där. Och det hela blev väldigt bra. Men vad jag ska säga är att man måste ju vara överens om tagen. Mm. Annars går det ju inte. Och att sända det här liksom rakt ut... Utan att man har någon som helst aning om hur det kommer att bli. För det vet man ju inte. Mm. Jag skulle verkligen avråda från det. Jag tycker man skulle då ta de ögonblick som man själv vill. Kanske någonting i början och nu ska det ske och sådär. Och sen när barnet har kommit ut och sådär.
Filma men redigera. Är det
absolut.
Vad säger Anna Anka? Skulle du kunna tänka dig att göra det?
Alltså för privatbruk hade jag kunnat göra det. Jag har själv filmat mina förlossningar. Jag tycker det är jättefint. Och det är kul att titta tillbaka på. Så ja, men jag skulle absolut inte visa det på internet och låta alla få se min förlossning. Där går gränsen.
Där går gränsen, alltså. Ja. Henrik Viseus.
Nej, men till att börja med så tycker jag absolut inte att han ska vägra vara med på förlossningen. Sen är det också att det här är första barnet. Man har massa idéer om första barnet. En sån idé är just det här är ett väldigt privat, intimt moment, bara vi. Så kommer det inte vara. Barnmorskan kommer komma in och säga, kommer säga hej, det här är Peter och Ines. De går utbildningen här. Okej om de är med och tittar på. Alltså det kommer vara främmande människor där. Det är bara att tugga i sig det.
Inte i mina rum. Där kommer ingen in.
Nej, man får ju säga nej förstås. Men vad som helst kan hända. Mm. Det kanske inte är så att det är alla lägen i livet där det är bra att ha en kamera där. Så vill ni dokumentera det här, gör det under extremt kontrollerade former.
Dessutom är det ju så att det finns ingen kontroll över hur det här materialet används.
Nej, det är också.
Det kan ju dyka upp i vilka sammanhang som helst.
Korrekt, ja.
Förstår du, hennes underliv kan dyka upp i vilka sammanhang som helst.
Ja.
Det skulle jag aldrig utsätta mig för.
Nej.
Nej, håller med.
Okej, det känns ju någonstans som Nils, låt din flickvän lyssna på Dilemma helt enkelt, på podden.
Ja. Mm.
Så får du en eller kanske ett argument som du slipper ta själv med din flickvän. Jag säger tack så jättemycket till Anna Anka.
Tack så jättemycket.
För att du har varit den här helgen. Tack så mycket Henrik Fixeus.
Tack.
Och tack så mycket Gudrun Schyman.
Tackar.
Och lycka till ikväll.
Tack så mycket och gå nu och rösta alla om ni inte har gjort det.
Gör
på
det.
Mig förstås.
Absolut. I alla fall rösta. Nästa helg får jag besök av Olof Rolander, Alexandra Pascalido och Morten Andersson. Vi hörs igen nästa helg. Vi säger toodaloo.
Toodaloo.